Podden sponsras av Great Earth, näringstillskott för livets alla faser. Lite extra vitaminer och mineraler för att ge kroppen vad den behöver är ju aldrig fel. Det har jag i alla fall gjort så länge jag kan minnas och det funkar för mig. Om du är också nyfiken på deras produkter, spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Du lyssnar på Träna med Shirin, podden där jag ringer upp spännande människor. Vi pratar om livet, träning och hälsa. Idag ringer jag upp min gamla chef, vän och kollega från Aftonbladet, Pernilla Eriksson. Hon är numera deckarförfattare och bokskribent. Och hon släppte nyligen sin femte bok. Hennes genre kallas för klimatdeckare. Vi snackar om ämnen som både bränder, våld mot kvinnor, klimatförändringar och naturkatastrofer. Men självklart också om träning, morgonrutiner, om att sova så länge man kan, att kickstarta dagen med kaffe. Och om Pernillas vändning i livet, nämligen när jag lockade med mig henne på träningspass. När hon blev helt hooked kan man säga. Vi snackar om Ruffy. Men det är som ljuv musik i mina öron när hon säger att träning har blivit hennes bästa skrivredskap. Åh, vad roligt! Pernilla Eriksson, du är deckarförfattare och bokskribent och har många år bakom dig som journalist. Du började redan som 16-åring och vi lärde känna varandra på Aftonbladet. Men du har även jobbat på flera kvinnomagasin samt produktioner på TV4. Du har skrivit 5 deckare om jag inte har räknat fel och den senaste i raden heter Släcka liv, den ska vi prata om. Och jag vill såklart prata om ditt författarskap på alla sätt, men också om träning och hälsa, dina morgonrutiner och om när du följde med mig på The Ruffy Pass den där kvällen för typ 10 år sedan. Så varmt, varmt välkommen till podden Träna med Shirin.
Tack så hemskt mycket. Gud vad kul att vara med. Och jag tänker slänga mig rätt in i det här samtalet med en hyllning till dig. För att du står verkligen för ett viktigt skifte i mitt liv. Jag var en sån här liten vardagstränare. Du vet, man joggar lite, man går på gym, man underhåller och så här. Men jag har aldrig sett mig själv som en människa som kan bli särskilt stark. Jag är en bokmal i grunden, jag är en liten nörd och jag följde med dig för jag var redaktör för träningssidor i Aftonbladet och vi skulle testa Ruffy då, den här brottningsinfluerade träningsformen som Musse Hasselvall bland annat har varit med och tagit fram, och vi går på det här passet och alltså, dels bara åsynen av dig, alltså det är liksom den där amazonen som jag ska brottas med, var ju liksom skräckinjagande, så jag är ju livrädd på väg in i det där, men liksom de här killarna står och hejar på oss och vi tränar och vi brottas och vi kämpar och det är liksom, jag vet, slut efteråt, men jag hade så roligt och det här födde ju alltså en kärlek till den träningsformen. Det var ju så jag kom in på det här. Och efter det så började jag ju, alltså när jag började träna Ruffy regelbundet, så blev jag för första gången i mitt liv stark på riktigt. Jag kunde göra knäböj med en kar som satt runt min midja. Jag kunde liksom, ja, men du vet, lyfta mer än jag trodde var möjligt och faktiskt också bjuda motstånd till människor som var större och tyngre än vad jag var. För man fick lära sig teknikerna och sådär. Och det ändrade alltså hur jag såg på mig själv faktiskt. Att det är så här, jag är någon som kan bli stark. Och det var, så det införde du in i mitt liv. Tack så jättemycket.
Vad glad, vilket intro. Det brukar vara jag som står för introna. Du ska få en annan en grej snart, men vad fantastiskt. Vi ska förklara vad Ruffy är för någonting också. Det är ju Musse Hasselvall och Usama Aziz, va? Som startade, det är deras koncept som är ett släpp. Vad ska man, det får nästan du säga, för blev inte du dessutom Ruffy-instruktör? Gick det inte så långt?
Det är ju helt galet. Nej, men det är brottningsinfluerad träning. Grabbarna träffade ju också, alltså ofta människor som kom till dem och sa att jag ska börja träna, jag ska komma ner till brottningsgymmet, jag måste bara komma i form först och sådär. Och då tyckte de, det är vansinne, nej, du ska ju liksom komma till brottningsgymmet för att tränare i form där. Men, så de tog pusselbitar ur brottningsträningen, förenklade vissa kampövningar och sådär och liksom skapade Ruffy. Man använde helt enkelt sin kompis vikt och motstånd som träningsredskap. Och så jobbar man skiten ur sig i ungefär 55 minuter och då har man jobbat med hela kroppen och man är helt full med endorfiner och ganska lycklig efteråt och sådär. Så det är en jättehärlig träningsform och nu liksom får man ju börja ta lite i varann och vara lite nära sin träningskompis igen. Det har vi inte fått under 2,5 år av pandemi snart. Så nu är det så härligt för nu kan ju den här träningsformen börja blomma igen. Så det tycker jag är jättehärligt.
Oh. Ja, för det var ju, vi ska berätta för lyssnarna, vi har ju ett förflutet på Aftonbladet båda två. Och jag hade, liksom nästan lite högtidligt tycker jag, att säga att jag hade en spalt i papperstidningen. För den fanns inte digitalt då. Jag hade en spalt i papperstidningen i många år som hette... Den hette Kirin testar.
Just det, Kirin
testar. Varje vecka, måndag eller tisdag var det, så hade jag privilegiet att testa både nya och gamla träningsmetoder eller redskap som jag skrev om och som jag recenserade. Och då var du min chef. Och jag faktiskt frågade dig många gånger så här, ska du hänga med på det här? Du bara nej, jag hinner inte. Du var liksom ingen, om man nu gör jag så här citattecken, du var liksom ingen tränings nörd på det sättet.
Nej,
och av någon anledning så tackade du ja till Ruffy. Så det kändes så här slumpartat. Och jag minns det. Det blev verkligen ett vägskäl. Så jag är jätteglad för det. Och du var min chef kanske ett par år. Och nu ska du få lite cred här. För att, och det låter inställsamt. Men det här är... Jag har haft några chefer under året på olika sätt. Och en egenskap som jag uppskattar väldigt mycket som du har, det är att du är väldigt ödmjuk och inkännande, men du har också den andra sidan, du är skarp, du är tydlig, du är snabb till beslut, och det är liksom inga krusiduller, så du har liksom den här mjuka och stränga sidan som krävs för att man ska kunna båda ha, för vi skapade ju också en slags vänskapsrelation som man gör, och då måste man kunna skilja på det där. Jag skickar in en text, du kan liksom tvärdissa den och stryka hälften av allting, skriva om, och att inte man som journalist tar det liksom personligt, utan vi hade otroligt bra dialog. Och så har du den ödmjuka också.
Vi ser inte lyssnaren det här, men jag ler från öra till öra och blir väldigt glad att höra det här. Men det var jättefint. Vi hade en jättefin jobb- och vänskapsrelation i det där. Så det var jätteroliga år, verkligen.
Det var väldigt roligt. Jag ser att du sitter på golvet, precis som jag.
Jag sitter
på golvet.
Jag är en person som väldigt ofta sitter på golvet. Jag sitter och läser på golvet, jag sitter och gör manusskisser, alltså lägger ut tidslinjer för mig själv med massa post-its på golvet. Alltså det var så jag var liten. Jag gillar att hålla mig på golvet.
Ja, men jag hänger ju där också. Du är faktiskt den första poddgästen som har suttit på golvet. Jag har haft många. Några har suttit i solstolar, på balkonger, utomlands och köksbord och sängar och så, men ingen på golvet. Du ser att jag också sitter på golvet. Precis som du. Precis nedanför soffan. Nej, jag hänger också på golvet. Du, eftersom vi ses över Zoom idag, tyvärr. Det är så det ser ut. Hur mår du idag? Och var befinner du dig någonstans? I världen?
Jag är hemma i min lägenhet i södra Stockholm. Jag har precis ätit en jättetrevlig lunch med en kompis. Och känner mig så här ganska glad och nöjd med tillvaron. Och sen så tränade jag med PT på förmiddagen. Så jag känner mig också... Och där är träning för mig är... För jag ska skriva nu på eftermiddagen. Och för mig har alltid träning... Eller, nej, jag kan inte säga
från
alltid.
Och med 10 år tillbaka.
Från och med 10 år tillbaka så har träning blivit ett skrivredskap för mig. Att jag ser till att ha kört slut på kroppen innan jag sätter mig. För då infinner sig ett lugn och man får en endorfin dusch och man är liksom fokuserad och inte lika rastlös som jag kanske annars hade varit.
Alltså vilken man skulle kunna tro att du är journalist. Vilken jävla one-liner. Träning är ett skrivredskap för mig, har jag precis antecknat. Alltså förstår du? Det blir ju dagens rubrik. Det förstår vi ju. Jag är inte alls yrkesskadad. Vad blev det till lunch då? Vad blev det till lunch?
En vanlig hederlig räksallad. Så inget märkvärdigt. Men den var god.
Så att, det är inte det sämsta.
Nej.
Du, vi ska ösa på med mer positivitet. Jag ska inleda med en recension från Aftonbladets bokrecensent Inga-Lill Mosander. Jag vet inte om hon jobbar kvar, men jag hittade den på nätet. Jobbar hon kvar?
Hon jobbar kvar. Ja. Hon är still going strong.
Still going. Och herregud vad hon måste ha recenserat böcker.
Ja, gud ja. Hon är en riktig maktfaktor i branschen. Verkligen.
Ja, och då kan man ju, då ska du få lyssna på den här recensionen. Många känner sig kallade, men få är utvalda. ett uttryck som kom över mig vid åsynen av alla nya deckare som ligger i höga travar i bokhandeln. Pernilla Eriksson tillhör de utvalda. Hon har skrivit en nervkittlande historia där tempot hela tiden ökar, karaktärerna är utmejslade och trovärdiga och språket höjer sig över det mesta i genren. Dessutom lyckas hon skriva förföriskt om erotik, något som många författare går bet på. En riktig fullträff.
Gud, jag blev så glad.
Alltså, hur går tankarna när man hör sånt här?
Ja, det var, och jag hoppade och dansade omkring. Det var för min andra bok och det var jättestort. Hon har ju blivit utsedd till liksom en av branschens mäktigaste av förlag och sådär. Så att hennes ord väger otroligt tungt.
För jag tänker så, hur många timmar ligger det bakom? Går det att uppskatta hur många timmar det ligger bakom en bok? I liksom allt, research, tankar, nätter, du ligger och funderar, post-it-lappar, anteckningar i telefonen, intervjuer.
Exakt. Oh. Nej, men, du beskriver det så väl. Nej, men det är ju... det tar ju ungefär ett år för mig att skriva en deckare. Och jag... det är någonting som upptar hela ens vakna tid medan arbetet pågår. Och många gånger har jag gått och lagt mig med... att min karaktär har kört fast på något sätt och sen så grubblar jag och grubblar på lösningen och sen så kan jag vakna vid 03 och sätta mig käpprak upp i sängen och det är inte så att jag skriker eureka men liksom aha
ungefär.
Och sen så sliter jag åt mig blocket som ligger på nattduksbordet bredvid sängen just för att jag vet att jag har det här, jag kan liksom det kan komma nära sömnen ibland, de här problemlösningarna, och så skriver jag ner det och sen så sover jag gott. Så att det är, ja, och det är mycket research och roligt nog vi pratade ju om Musse Hasselvall tidigare och just apropå den här träningsformen och så, men han är ju gammal kampsportare. Han har så jäkla koll på allt som har med våld och alltså han har skrivit böcker om våld och han har liksom han har testat kampsporter i hela världen och han har tävlat i MMA och jutsu och så här. Och han är min våldskonsult. Det är den titel jag har gett honom. Det vill säga, det är ganska mycket våld av och till i mina böcker, utom i 300 grader. Men i alla andra böcker så har det varit ganska mycket våld. Och då har jag gått igenom dem scen för scen, steg för steg med honom för att det ska bli trovärdigt. Och också för att han hjälper mig att undvika många minor. Alltså till exempel... ibland kan man se i filmer att någon blir slagen medvetslös. Och sen så är de medvetslös jättelänge. Och då förklarar han att nej, man kommer upp ur den där medvetslösheten ganska snabbt. För gör man inte det så är man i stort sett döende. Liksom. Så att det, alltså, han har kunnat beskriva det ur... eller han har visat olika grepp och strypgrepp. Och hur liten kan besegra stor i brottning och allt möjligt. Sådär, så att jag ska kunna använda det. För att min huvudkaraktär Liv Caspi i serien om alla gruppen, hon är otroligt skicklig på att slåss och så här kampsportsdrillad och sådär. Och då behöver ju jag den kunskapen. Så, och det är bara ett exempel på ett av många områden där jag får liksom konsultera experter. Och det har varit allt ifrån, jag pratar med en person på MSB, en polis, en brandman. Man får läsa gamla förhör och alltså det är hur mycket som helst för att kunna bygga vissa scener. Och researchen tar jättemycket tid, men då blir det också väldigt bra i slutändan. Men det är ett jättearbete. Och sen så till slut så ligger det en färdig bok på bokdiskarna.
Wow. Planerar du och hoppas och drömmer om att det ska filmatiseras någon dag?
Det tror jag alla författare gör, men det är så många som är så duktiga och så få som får chansen. Men ja, jag tycker ju att den serie jag skriver på nu hade passat sällsynt bra som deckare. Och den kom ju ut nu i juli i Tyskland, den första boken om polis Lille Hed. Och det hade ju varit så kul om de där liksom, när de får fatt på den här boken och bara, nej, men det här ska vi ta och göra en stor produktion av. Men som sagt, det finns så många duktiga och sådär. Så det, ja, jag vet att det...
Och du är precis lika duktig. Så att det är bara lyft dig själv.
Jo, jag vet. Men det här är ju något som alla vill. Så att det är liksom... Men hoppas kan man ju. Det kan man ju alltid.
Dina böcker, i alla fall de två senaste vad jag känner till, kallas ju för klimatdeckare.
Mm.
Jag har förstått att det inte är du som har myntat begreppet.
Nej, men, inte riktigt.
Men förklara lite för mig och lyssnarna, kanske lyssnare som inte känner till det eller dina böcker. Mm. Berätta.
Nej, men jag har ju valt att skriva på ett sätt klassiska kriminalromaner med en deckargåta och en polis i centrum som försöker lösa svåra fall och sådär. Men sen har jag valt att lägga klimatkrisen som en sån här otäck fond till de här berättelserna, så att naturens krafter kommer att försvåra utredningen och ibland spela mördaren i händerna i de här böckerna. Och i den första då, 300 grader, så är det ju det är en mordbrännare som härjar, men som också gör det under en sommar när det är torrt i markerna och minsta gnista är ett hot och samhället är på helspänn och sådär. Och det bidrar ju med en helt annan laddning till den här berättelsen. Och den började jag ju också skriva sommaren 2018 när det brann. Jag tror när det var som värst så brann det på en omkring 80 platser samtidigt i Sverige. Och vi var ju alla lite på tårna när det kom till att liksom elda och sådär. Man var ju orolig. Och sen så Släcka liv utspelar ju sig i ett litet samhälle i Västerbotten där det är en mordutredning som har stannat av. Och mina poliser då, Lille Hed och Liv Kasper, de kallas in för att förstärka utredningen. Men väl på plats så drabbas Sverige av en brutal storm och det här lilla samhället isoleras och kringskärs. Alla kommunikationsvägar kapas. Och då, när den här byn ligger i mörker, då sker ytterligare ett mord. Och de måste, och så mördaren eller mördarna finns då alltså kvar i det här lilla samhället. Och de måste bedriva en utredning helt utan tekniska hjälpmedel och utan förstärkningar och så vidare. Och det här, jag har försökt jobba för att skapa en väldigt så här klaustrofobisk känsla i den här lilla byn. Och det där, samtidigt som jag skrev den, så var det mycket brutala stormar. Sen var det också orkan när själva boken släpptes. Så det var ju sällsynt timing. Jag sa till mitt förlag, Roman och Sosella, jag hade inte behövt lägga sådana marknadsföringsresurser att ni liksom
skapa en roman. Eller vad säger jag? Skapa en orkan.
Skapa en orkan, det hade ni inte behövt göra. Och det har ju uppmärksammats på olika sätt och det har också gett mig chansen att prata om klimatfrågan på olika sätt. Eftersom det är någonting som jag är väldigt engagerad i och bekymrad över och sådär.
Vad spännande. Mm. Men när du säger så här, 2018, det brinner och alla är oroliga. Tror du att gemene man tänker på det i juni när de äntligen går på semester och det är snustort i markerna?
Ja, alltså,
för vi pratar ju inte lite bara om en eld, alltså en brasa, utan det kan ju komma från vilken gnista som helst.
Exakt, men jag tror att 2018 var det nog väldigt top of mind, därför att det var eldningsförbud på så många håll i landet och det var också, alltså vissa, väldigt mycket skogsbränder har jag lärt mig genom research uppstår också genom, alltså via mänskliga handlingar, och då menar jag inte att det är någon som går och tuttar på, utan att det kan komma en gnista från en skogsmaskin eller från en tåginbromsning eller någonting, eller bara en slängd fimp och sådär. Men och det där som branden i Västmanland 2014 var, blev ju liksom helt förödande, och det var liksom några gnistor från en skogsmaskin och människor förlorar hus och hem och sådär. Jo, jag tror då när det var så fruktansvärt torrt och varmt, alltså även om det fanns de som tänkte så här, oh, härligt, Mallorca-temperaturer i Sverige just nu, woho. Även för dem fanns det nog stundtals lite så här, men vad läskigt att det syns en rökpelare över Stockholms stad, liksom när det brann där i Nacka och sådär. Alltså alla blev lite påminda om hur sårbara vi är. Och Kim Ekman, brandmannen som jag intervjuade för den boken och även för Släcka liv då, han har ju berättat om, ja, dels var det dragkamp om resurser mellan olika regioner och sådär, och sen det blev en ganska nyttig läxa för Sverige när det gäller vår sårbarhet för bränder, för att det, vi var inte riktigt så där förberedda som vi kanske trodde att vi var.
Och när du säger att du är engagerad i klimatet, på vilket sätt är du engagerad? Förutom med böckerna som du skriver, tänker jag.
Alltså engagerad i att jag är en vanlig människa som läser på om det här och ser alla de här larmrapporterna och samtidigt ser hur lite som görs och sådär. Alltså hur lite utsläppen faktiskt sjunker samtidigt som de här IPCC-rapporterna och allting kommer bara liksom påminner oss om hur allvarlig krisen är. Och sen så försöker jag belysa den på olika sätt. Och jag har ju valt att göra det via litteraturen och tidigare då när jag arbetade som ledarskribent, det gör jag inte längre, men då skrev jag ganska mycket om klimatkrisen och försöker liksom sätta fokus på den. Och det är ju en ödesfråga. Mm. Alltså framförallt för barnen som föds nu och sen deras barn. Och så här, det kom någon sån här SMHI-rapport som angav att sommaren 2018 kan vara en vanlig sommar år 2100.
Mm.
Och om man tittar på liksom, om det är så där varmt och så torrt och så där, då är det ju inte bara det att vi får oss för skogsbränder eller att det liksom, utan då är det ju även så här, odla mat, alltså bönderna påverkas.
Våra äldre som inte
våra
klarar
äldre.
Av det.
Ja, precis. Är man igång med att liksom få in AC på alla äldreboenden och vi kommer behöva tänka på hur vi bygger våra bostäder. Man tittar på glaciärerna som smälter nu, alltså det är ju som försörjs många människor med vatten. Torka är redan nu, det är fler som flyr från torka än från talibaner, alltså det är i Afghanistan.
Oj,
det är det redan nu så är det stora folkförflyttningar därför att vissa områden blir obrukbara på grund av svår torka. Det i sig skapar konflikter. Korallreven bleknar i förfärande hastighet. Dör de helt så kommer det också innebära att väldigt mycket fisk och andra havslevande djur dör, vilket i sin tur är liksom mattillgången för så många miljoner människor. Alltså det är enorma krafter som vi har satt i rörelse och som vi liksom bara sådär... Ja, men,
syretillgången också när korallreven dör och
ja,
haven
absolut.
Dör.
Och liksom Amazonas är ju också en stor kolsänka eller har varit det, alltså tagit upp väldigt mycket utsläpp och nu så bränner och skövlar man den i hög grad så att den riskerar att övergå i savann och så vidare. Alltså ju mer man läser på om det här desto mer inser man ju att vi håller på att köra den här planeten i botten och att vi alla på något sätt bör engagera oss.
Mm. Har du rustat dig själv på något sätt i ditt hem eller i ditt vindsförråd eller på något sätt ifall det skulle hända någonting?
Ja, men jag blev lite av en prepper i arbetet med Släcka liv just det där för att jag pratade bland annat med en kompis Hanna Hallin som beskrev för mig hur det var att fastna i stormen Alfrida 2019 och den som alltså drabbade Roslagen och sådär. Och då var det ju så att när liksom strömmen gick och när träden började falla som plockepinn och sen mobilen också dog så var det ju alltså såna här saker som att då gick det inte längre att spola i kranarna, det gick inte att tända en lampa. När man hade spolat en gång i toaletten så gick det inte längre att använda toaletten. Mm. Alltså det var allt hängde på den här strömmen som inte längre fanns. Och jag har konservburkar hemma, så att, alltså mat för 3 dagar, vilket brukar vara någon sån här grej som rekommenderas. Och sen så har jag köpt sån här, jag har inte fyllt dem, men jag har köpt en sån här, vad heter det, vatten, liksom tunna med kran så där, som man kan fylla. Men då, det kan man göra liksom om man vet att det är på gång med någon slags stopp. Och sen så har jag även beställt, men den har inte kommit än, en vevradio. Så man kan lyssna på såna nödsändningar och sådär, även om man inte har ström. Så att jag har preppat lite grann.
Jag har faktiskt preppat också. Jag preppade för bara några veckor sedan.
Vad gjorde du?
Jag har preppat med vattenflaskor. Jag kan väl kanske ha 10 liter på vinden nu. Så jag har preppat med ett stort kit. Plåster, antibiotika, allergitabletter, bandage, plåster. Allt så här akut kit. Och sen så har jag preppat med 2 stora paket antibakteriella såna här våtservetter. Jag kommer att preppa med massa torrvaror. Och lite så här förnödenheter vad det gäller kläder och filtar. Så att man klarar sig om det är kallt eller varmt. Och jag har aldrig tänkt så förut. Det här har inte riktigt med klimatkrisen att göra, utan det här kom i samband med Putin-idiotin. Så att, nej men alltså, hemskt. Och jag tänker också bara så här, det... min mamma tycker det är jättejobbigt när det är varmt. Hon är ju superfrisk och stark och så här, men hon tycker det är jobbigt när det går över 25, 28, 29 grader. Då måste de ju vara inne.
Alltså, jag och din mamma kan ta varann i hand då, för att jag är likadan. Jag är inte någon som trivs när det är 30 grader varmt. Men ja, och jag tror att det är ännu fler som liksom, på grund av den här fruktansvärda invasionen har preppat och köpt hem olika saker för att kunna känna sig lite tryggare. Och det är ju såklart, alltså, i krig och i konflikter och så här, det är ju vissa saker man vill slå mot, alltså slå ut ström eller slå ut liksom, påverka och skrämma människor på olika sätt genom att slå ut liksom, viktiga samhällsfunktioner.
Ja, men vi är ju så sårbara så att det är ju helt sinnessjukt. Ta bara elen som du sa, då fattar man ju inte så här, vadå, kan jag inte spola toaletten då? Nej, därför den är också styrd av elen.
Allt.
Ja, just det, värmen, just det, det blir skitkallt hemma. Just det, vi kan inte ens koka vatten. Bara de där gångerna man går in i en butik och kortmaskinen är paj.
Alltså, och det som här... drabbade Coop var det, va?
Ja,
Nej,
just
det. Det
blev kaos.
Ja, och särskilt svårt de mindre ställen man kanske bara hade den mataffären och så plötsligt kan ingen betala.
Nej, vi är väldigt sårbara.
Ja.
Du, din senaste bok handlar också om mord och den gången i Nynäshamn. Och jag tänker direkt lite på Camilla Läckberg. Hennes böcker utspelas också i så här lugna små samhällen, hennes på västkusten. Där man tänker så här, åh, där är det så lugnt och fint och alla är snälla mot varandra.
Exakt.
Och i de lugnaste vatten. Så varför valde du just Nynäshamn?
Dels så tror jag att det är smart att välja en miljö som man känner hyfsat väl. Och jag har varit mycket i Nynäshamn och min första pojkvän bodde en bit utanför Nynäshamn och sådär. Och det är ju en jättemysig och lugn liten kustort. Och som du säger, det finns något väldigt lockande med att placera ett jätteotäckt scenario i en väldigt lugn och lite idyllisk miljö. Och det har väl också varit... Camilla Läckbergs briljanta idé där med att den där kontrasten är ju väldigt otäck. Placerar man liksom ett mord i en våldsam storstad som Chicago så får man ju inte den där kontrasten, utan det blir något nästan man är beredd på.
Mm.
Men här kommer det mer som en chock och sådär. Den där bedrägliga lugnet.
Ja, du... Dina böcker handlar ju om rätt tunga ämnen. Vi har pratat om klimatkrisen, men du har också skrivit om överfall, våldtäkter och om vad som händer med den informationen som vi lägger ut i sociala medier och så vidare. Vad är det som triggar dig i det och liksom, vad är bakgrunden till att du har just valt den här genren?
Alltså när jag skrev, jag tror att du tänker på Spåren vi lämnar efter oss, som just handlar om brutala kvinnoöverfall längs med gröna linjen, och sen så visade det sig att förövaren eller förövarna då hade koll på sina offer via sociala medier. Och då när jag skrev den boken så var det väl, det hade börjat liksom komma fram hur mycket vi blottade av våra liv i sociala medier. Och bara det här att vi liksom taggade oss överallt. Här är jag med den personen, det här gör jag och så vidare. Och ibland så vet man inte riktigt vem det är som tittar, så att säga. Och när det handlar om kvinnor som till exempel har levt under hot, till exempel från en ex-partner och sådär, då har man ju verkligen fått lära sig att sociala medier är en riktig fara, och bara att bli taggad i en bild kan ju vara förödande. Jag var då också väldigt arg när jag skrev Spåren vi lämnar efter oss. Jag kände en stor frustration över alla olika typer av sexualbrott och hur rättslösa många kvinnor kände sig, och det här var ju liksom före MeToo och sådär. Och jag tyckte dels att det uppmärksammades för lite, och sen att alltså vissa domar fick mig att häpna faktiskt. Men så att det var väl en massa frustration som liksom bubblade ut i den boken.
Det har väl också varit din roll som ledarskribent att lyfta upp aktuella händelser och reflektera?
Ja, exakt. Jag var ledarskribent ganska kort tag, men har ju varit journalist i många år, och man Att vara på en tidningsredaktion är ju att liksom fullkomligt duschas av nyhetshändelser och det som sker i världen och i vårt samhälle och sådär. Och det är ju ganska tacksamt när man sen skriver böcker, för att det finns ju otroligt mycket research som man har så att säga gratis. Och jag har ju på alla redaktioner där jag har varit liksom tryckt på att man ska uppmärksamma till exempel då våld i nära relation, och skrivit om kvinnor som har överlevt olika typer av sexualbrott och sen behövt bygga upp tillvaron från grunden igen och sådär. Och det är för att jag dels har känt att det har varit underbevakat, och sen för att det har varit frågor som har engagerat mig och sådär.
Det är lite hemskt det där när du säger med att det är en dusch på en nyhetsredaktion. Det är ju verkligen vardagsmat, för att använda ett liksom dåligt uttryck, vilket är hemskt med alla typer av katastrofer på en nyhetsredaktion. Jag kommer ihåg den här lampan och det här som larmet som går när det kommer in på en redaktion. Det är ju lite som ett brandlarm som går när det kommer in sådana där stora nyheter. Ja, det är ju lite speciellt
du tänker
på
Globen. Du tänker på Aftonbladet i Globen.
Ja.
Där hade vi något sånt där, va?
Just
men det har vi inte
på
längre.
Vid centralen.
Exakt. Men det är ju däremot andra liksom signaler som går när det går liksom pushnotiser och sådär. Men och det är ju också... alltså de som är i krig och konflikt och naturkatastrofer och sådär får ju verkligen möta de mest liksom fruktansvärda saker och göra det i en yrkesroll och sådär. Jag tycker att vi alltså hela mediebranschen har blivit bättre på att ta hand om de som är i de här mest utsatta områdena och få se de här sakerna. Om man kommer tillbaka, och nu för tiden är det liksom, man trycker verkligen på debriefing, om man ska gå och prata och man ska liksom kunna bearbeta det man varit med om och sådär. Att vår bransch är inte riktigt lika macho heller i allting. Utan man ser till hur medarbetarna mår. Det gör mig väldigt glad. Jag är ju fackligt engagerad också, jag är fackledamot. Så att jag vill gärna påpeka att sånt där är viktigt.
Du, vad står ni, kanske inte du vill eller kan avslöja det, men jag frågar frågan i alla fall. Vad står närmast på tur som du vill lyfta i nästa bokämne?
Ja, precis. Nej, men det där är ju, det fortsätter ju. Jag har ju skrivit en väldigt speciell poliskaraktär, Lille Hed, för att hon är en skicklig utredare, men hon är också en person som i det här svåra fallet också kämpar väldigt mycket med sig själv, för att hon har en bakgrund av att ha varit utsatt för våld i sin relation, i sin tidigare relation, och har känt stor skam över det där, hur hon som polis kunde drabbas av det där. Och det där är ju någonting jag fortsätter skriva om genom henne. Och det var också så att under arbetet med de här böckerna så fick jag veta att en kär vän till mig hade varit utsatt för just det. Och det blev alltså, i alla känslor runt det, alltså det är ju... Så blev det också i slutändan en drivkraft att skriva om en poliskaraktär på det sättet, som en slags påminnelse om att det kan verkligen hända precis vem som helst. Det är inte en särskild grupp i samhället eller en särskild typ av kvinnor och sådär, utan det är liksom, ja. Och också som en påminnelse om att vi behöver vara uppmärksamma på varandra och hur vi kan hjälpa varandra och sådär. Inte minst alla vi som bor i lägenhet och kanske kan uppfatta vad som pågår i lägenheten intill och sådär. Vi kan hjälpa varandra på något sätt och visa civilkurage.
Ja, mer civilkurage. Det var bra att du sa det. För det där är väldigt lätt för folk att bara gå förbi. Det räcker med att någon ramlar på gatan så det är 10 man som går förbi. Ja. Det är väldigt märkligt, ända tills man ligger där själv.
Jag har tagit kosttillskott så länge jag kan minnas. När jag var liten förvarade vi alltid vitaminerna i kakburken. Ni vet, en sån där fin gammal kakburk i plåt. Något som gjorde mina kompisar besvikna när de stack ner handen på jakt efter min mormors goda bondkakor eller havreflan. Men nu när jag ändå får kalla mig vuxen har jag skapat min egen kakburk med vitaminer och mineraler hemma. Därför är jag alldeles extra glad att podden sponsras av just Great Earth. Ett privatägt företag som startades i Gävle för över 30 år sedan. Här är varje produkt framtagen med noga expertis och omsorg. Inget lämnas åt slumpen. De tänker inte bara på att kunden ska få en högkvalitativ produkt. De har också ett hållbarhetstänk från steg 1 till slutkonsument. Om du mår bra, mår alla runt omkring dig bra, och då ökar chanserna för planeten att blomstra. Eftersom jag är noga med att ta hand om min hälsa är det självklart att jag väljer högsta kvalitet. Endast det bästa duger. Support yourself liksom. tack Great Earth för att ni är med och bidrar till en bättre hälsa för både mig, mina lyssnare och för planeten. Ni vet ju att jag är noga med min hälsa på alla sätt och det gäller såklart även min hudvård. Eftersom huden är vårt största organ väljer jag ansiktskrämen med största omsorg och jag har dessutom väldigt känslig hud. Därför är jag extra glad att just MPK är med och sponsrar podden. Det är svensk ekolyx på högsta nivå där allt är tillverkat i Sverige och min hud bara älskar denna prisbelönta hudvårdsserie. Om du också är nyfiken på deras produkter, in och titta på mettepk.se. PK stavas P-I-C-A-U-T.
Ja, exakt. Mm. Alltså det är ju... och det har ju varit några sådana här förfärliga fall. Det har ju, tyvärr så är det ju liksom ett antal kvinnor varje år som mördas av sin partner eller ex-partner. Och många fall så har liksom grannarna hört men det var bråk och det var skrik och jag tyckte det lät, men jag tänkte jag ska väl inte, eller det har ju varit bråkigt förr eller sådär, eller jag pallade inte och sådär. Och sen så får man liksom höra att det här värsta har hänt dagen efter, och då måste man leva med det liksom. Alltså det är hemskt att ha haft chansen att, alltså man behöver inte, det är ju, jag fattar att man liksom inte vill rusa in i en annan människas hem och handgripligen försöka göra slut på liksom det som pågår där, men det kan, alltså ring polisen, gör någonting liksom. Eller som jag tar min vän som exempel där, därför att hon, och jag har självklart bett henne om tillåtelse att prata om det här och så. Och i hennes fall så var hennes grannar jätteviktiga. Eller granne eller grannar, för hon vet faktiskt inte vem hon ska tacka i det här. Men när våld utbröt in i lägenheten så uppfattade någon som bodde nära henne då det. Och var där och ringde på och störde. Och det som hände inne i lägenheten, det var då att liksom våldet upphörde för att han kom av sig och insåg att andra hör runt omkring vad det är som pågår. Och vid minst ett tillfälle så ringde grannen eller grannarna polisen. Och när de kom då så blev det liksom början till slutet på den här mardrömssituationen för min vän. Och så kan man göra enorm skillnad i en annan människas liv och liksom rycka ut och visa civil courage och sådär.
Och det var förmodligen hennes räddning.
Mm.
I allt det här du skriver, Pernilla, i alla dina böcker med alla de här liksom tunga ämnena och sådär, har du någon personlig erfarenhet av det du skriver? Eller är allting fiction? Har du upplevt något av det här själv?
Du menar att bli...
våld eller liksom varit i lägenhetsbråk eller...
Jag har varit i ett antal liksom riktigt otäcka situationer i mitt liv som jag har kunnat använda på olika sätt. Alltså jag har blivit inträngd på en toalett av en blottare och jag har fått stötta en annan vän ur en våldsam relation och sådär. Och jag har som de flesta kvinnor tyvärr blivit utsatt för sexuella trakasserier och olika typer av liksom försök till övergrepp och så. Men jag har tack och lov klarat mig. Jag har inte varit utsatt för våld i den här relationen och jag har inte liksom, men däremot så har jag ju intervjuat så många som har överlevt de här sakerna och deras berättelser har gjort jättestort avtryck på mig och jag har liksom velat påminna om de här ödena på många olika sätt. Men så, ja, alltså, tyvärr så är de flesta av kvinnor har ju någon liksom otäck erfarenhet och sådär. Men jag har inte varit med om de här värsta grejerna, nej. Men jag har skrivit om dem i så pass hög grad. Och det är ju liksom vissa saker som återkommer också. Till exempel med männen som slår. Och när jag säger männen som slår så är jag helt medveten om att det även finns kvinnor som slår. Och att ibland så är det mannen som är utsatt för våld i relationen och sådär. Det får man inte glömma. Men det är vissa saker som återkommer. Och det är till exempel den här psykiskt nedbrytande processen med att få henne att känna sig helt värdelös och liksom som en slags förberedelse för slag, alltså den här psykiska misshandeln och att sexuellt våld ofta ingår som en del av våldet och att han på alla sätt ska liksom klamra sig fast vid henne och det kan handla om att hota anhöriga eller släktingar eller sätta barnen i jävla pant eller att han säger att han ska ta livet av sig om hon går. Newsflash, han gör i stort sett aldrig det. Alltså det är Och det här har jag velat skriva om och lyfta fram på massa olika sätt och öka kunskapen om och sådär. Och också att det finns hjälp att få.
Ja, men det är ju fantastiskt att du lyfter upp alla de här liksom, tunga ämnena som jag säger. För det är ju, samtidigt som det är fiction, så lyfter du upp det som händer i vardagen. Det som vi läser på nyheterna och med den erfarenheten du har som journalist. Så att det är grymt.
Men jag tycker till exempel med alla gruppen så har jag ju skrivit om så här. Alltså det är verkligen varit så fruktansvärda fall som jag skildrar. Mm. Men jag har också i det byggt ett utredningsteam som... där liksom både vänskap och kärlek uppstår och det finns en fantastisk gemenskap i den här gruppen. Och jag har alltid försökt att mina böcker ska innehålla både ljus och värme och liksom det här skrämmande fallet och sådär. Så och att faktiskt, jag har varit väldigt noga med hur jag skildrar kvinnor som har liksom överlevt övergrepp och våld och sådär, att alltså att det går att resa sig igen, det går att liksom, sätta ihop sin tillvaro igen och få hjälp. Och, jag använder väldigt sällan ordet offer, jag gillar inte det, utan jag föredrar att säga ordet överlevare. Och det är så jag ser på dem som har de här tuffa erfarenheterna, de är överlevare och det går att... och vända sin tillvaro efter det.
Jag ska skicka dig länken sen nästa vecka när en annan gäst som jag intervjuade i morse jag pratade med. Det tror du kommer att vara intressant. Det kommer du tycka är intressant.
Ah, vad kul.
Men du, den här senaste boken, jag har ju inte läst hela. Men nu pratar vi om det här med kärlek. Du pratade om en brandmannen i den här senaste boken. Och det är ju så fint att du får in ljus och värme också. Så att det inte blir så där deppigt. För det finns hjälp att få. Det finns många överlevare.
Ja, och Lille Hed hittar ju till exempel kärleken på nytt då, fastän det blir några ganska stapplande steg i början, och vågar jag lita igen och vågar jag känna tillit och vågar jag bli kär igen och sådär. Men det är ju, ja, det var väldigt viktigt. Jag är väldigt mån om min karaktär Lille, jag vill att hon ska liksom ta nya kliv i livet.
Ja. Du, lite inspiration från världen inom brandmannayrket, din styrpappa, berätta.
Ja, alltså ja. Jag är ju...
ja, ett överlycklig, ja.
Jag är ju liksom, ja. Nej, men alltså, min bonuspappa har ju varit brandman och liksom även brandbefäl och sådär. Och har ju så mycket erfarenhet av alltså allt vad det innebär. Och jag är uppvuxen med hans historier och berättelser av det här yrket. Och till exempel hur svårt och farligt det är att släcka skogsbränder och sådär. Och hans erfarenheter har ju jag kunnat väva in i den här, framförallt första boken då. Där det är liksom, där hela Nynäshamn då hotas av de här väldiga bränderna och sådär. Och det är ju alltså det är så otroligt viktigt jobb, brandmanyrket. Alltså de är ju med i alla delar av, alltså när det blir översvämningar, när det rasar träd, när det liksom, när det brinner, när människor är nära och drunknar, alltså de är inne och rycker ut i alla delar av vårt samhälle när det är kriser och sådär. Så det kändes jättefint att få skildra det. Och sen så fick Kim Ekman då, för jag kände att det var jätteviktigt att intervjua en brandman som fortfarande är i yrket. Och liksom, det har ändå skett en del på den fronten. Alltså, nu för tiden så kan du till exempel skicka upp drönare och se vart närmaste vattendrag finns så de kan fylla på sina tankbilar och sådär under släckning. Och det kunde man ju inte på min bonuspappas tid och sådär. Alltså de har ju lite mer hjälpmedel. Men ja, så det var jätteinspirerande.
Du, apropå brandmän, de tränar ju en hel del. Och vi ska prata lite träning såklart, eftersom podden heter Träna med Shirin. Och det är ju också ett av våra gemensamma favoritämnen. Alla gäster får samma fråga. Hur ser dina morgonrutiner ut? När går du upp? Gör du något speciellt? Tränar, äter, dricker, tänker, inte vet jag. Hur ser det ut på morgnarna där hemma?
Alltså jag känner mig så...
Och nu håller Pernilla på att dö och nu skruvar de på sig och tittar ner i golvet.
Tittar åt alla håll.
Alla håll utom liksom, på mig.
Nej, men jag, alltså jag...
Vad hände?
Jag önskar att jag kunde säga att jag är en sån här som liksom går upp och startar dagen med träningspass och så. Så nej, alltså jag ligger i sängen så länge som jag bara kan och jag snosar. Och sen så, jo, det jag gör som är bra, det är att jag äter en ordentlig frukost. Det gör jag alltid. Det är liksom, det är gröt och det är liksom skivad banan i den och det är ett kokt ägg och det är en rejäl kopp kaffe och sådär. Och sen så står jag mig. Nej, träning för mig, det är någonting som görs tidigast lunchtid eller allra helst kvällar. För jag är ingen morgonmänniska. Alltså jag fungerar inte på morgonen. Människor som har... min senaste... Andreas, herregud, han fick liksom erfara... Jag är en ganska sur och butter och innesluten morgonmänniska som absolut inte vill ut och liksom träna eller så. Men sen, när jag vaknar till liv, när jag fått i mig lite kaffe, när dagen har börjat gå lite, då vaknar lusten. Liksom. Lunchträning till exempel, det är skithärligt.
Men vi är alla olika.
Jag kan tyvärr inte inspirera till någon sån här fantastiska morgonrutiner.
Men då kanske du inspirerar till just det, att de som gör som du kan känna att fine, det går också bra.
Ja,
det är också
absolut.
En inspiration.
De sura morgonmänniskornas förebild är jag.
Och du, vad har du för träningsrutiner? Vad kör du för träning? När du tränar, vad kör du då?
Jag tränar Raffi, inte så mycket på storpassen längre. Utan det här är en rutin som liksom dök upp under pandemin. Att jag och min kompis Elina, som också är en så här jätteduktig Raffi-instruktör. Så vi möts och tränar skiten ur varandra 1-2 gånger i veckan. Och sen så går jag på gym och där tränar jag bland annat med min jätteduktiga PT Nathan. Och sen så är jag ute och springer, särskilt nu när det inte är liksom is och snö och halt på vägarna längre. Och det tycker jag är ganska härligt. Jag är ingen maratonlöpare, utan river jag av en 5-6 kilometer så känner jag mig ganska duktig och sådär. Så
det är bra.
Ja, så där ser mina veckor ut och så försöker jag få in lite... Det har jag också upptäckt under pandemin, hur mycket kul pass det finns på YouTube. Alltså med yoga och sådär.
Ja.
Så där kan jag ibland driva av någon liten så här lunchyoga eller lunchfyspass framför tvn. Och liksom med YouTube inne då. Och det tycker jag funkar jättebra.
Grymt.
Mm. Så
alla
jag har ganska bra
alla behöver inte träna på morgonen, Pernilla.
Nej. Men jag kan tänka att du är väl en sån där som liksom går upp och gör solhälsningen och liksom spänns där loss.
Jo, men jag gör inte. Jo, men det är för att jag är morgonmänniska. Sen så tutar jag bara på. Och sen så kroknar jag på kvällen. Jag är ingen kvällsmänniska. Jag drar iväg på kvällsträning. Not so much. Möjligtvis vid 5:30. Men inte sådär att jobba, fixa mat till barnen och så dra och träna vid 8. Det händer inte. Då tränar jag hellre 6 på morgonen.
Mm, jag förstår.
Och jag är inte sur på morgonen. Jag är däremot kanske lite jobbig åt andra hållet. Så här, hej barnen! Och de bara... Har du inte lärt dig efter 20 år? Du frågar alltid mig så här, har det hänt någonting? Nej, det har inte hänt någonting efter 20 år fortfarande. Jag har bara dåligt morgonhumör. Jag bara, jaha! Alla dagar i veckan, jaha! Och den andra lilla som är 13 nu, ja, henne börjar långsamt förstå att man ska inte tilltala henne innan maten.
Nej, men alltså, vi är alla olika. Och, Siri, min kompis, när vi reser tillsammans så tar vi, trots att vi är så nära och kära vänner, så bor vi alltid i olika rum. Därför att hon går upp 06.00 och då är hon liksom påklädd och redo och tar en lång promenad och ser hela stan. Och,
exakt, och sen
när vi möts vid frukostbuffén, då är liksom jag hasat ur nattlinnet, hasat genom duschen och kommer ner liksom, knappt vaken fortfarande. Hon har sett halva stan, hon har sightseeat, hon har liksom spanat in vad vi ska göra.
Alla soluppgångar. Och...
exakt. Hon har spanat in, hon har gjort en plan för vår dag, hon är liksom... Hon är redo och jag är knappt vaken. Liksom. Så det, man är olika.
Man
liksom.
Är olika.
Det får man bara anpassa sig efter helt enkelt.
Men det vore ju märkligt om vi inte var olika.
Ja.
Om du och jag skulle resa skulle jag vara som Siri.
Ja, precis.
Mm. Och det skulle ju vara toppen.
Ja.
Då skulle jag sköta dagsplanerna. Ta hand om dig så att du vaknar och mår bra. Och sen så sköter du liksom från 3 och framåt.
Ja, exakt. När jag har som mest energi.
Det är toppen. Om du skulle vilja förändra någonting i dina hälsorutiner, vad skulle det vara? Du behöver inte förändra, men om du var så här, det här skulle jag vilja egentligen, kanske.
Jag är ganska nöjd just nu. Jag tycker underbart. Att jag har liksom ett bra, jag har en, liksom en, hittat bra regelbundenhet i träningen. Det tycker jag är viktigt. Alltså att liksom, och att erkänna för sig själv att det är inte alltid jättekul att gå och träna. Alltså det är inte alltid man känner sig peppad och sådär. Och ibland är det bara motigt att gå till gymmet. Men kroppen tackar en efteråt. Och jag vet att det här låter så här, folk bara rullar med ögonen och tycker att man är så jobbigt hurtig. Men det är faktiskt så att man ångrar aldrig ett pass. Och när man väl har genomfört det så känns det så skönt i kroppen. Och den här endorfindosen kommer och man liksom... Så att jag är väldigt nöjd med att jag får till det där flera gånger i veckan och att sen kanske, ja, men kanske lite, kanske ska lägga till några kilometer då på löpningen, att det kanske snarare är 7-8 då. Men jag är ganska nöjd.
Men härligt. Men jag tycker det är viktigt att du lyfter det där, för att även vi, du och jag och alla andra som har träning eller regelbunden träning i våra liv, vi tycker inte att alla pass är lika roliga.
Nej.
Även jag som är morgonmänniska kan ibland bara känna, men alltså på riktigt. Och någon gång har jag varit så trött, så då har jag så här, suttit i meditation på mitt yogabolster och så bara, nej men jag tror jag hasar ner lite, jag tror jag tar meditationen liggandes idag, som bara så att jag menar, det vissa saker så, ja precis, det är inte alltid lika roligt.
Mycket sympatiskt.
Mycket sympatiskt. Du ska få 5 ofullständiga meningar.
Oh, yes.
Oh, är du redo?
Ja, så redo jag kan bli.
Jag är mest rädd för...
att det ska hända något med någon, som, med någon av alla människor jag älskar och bryr mig mest om.
Jag tror på...
människans godhet, trots alla bevis på motsatsen.
Vilket bra svar. Drycken som jag inte kan klara mig utan är...
kaffe!
Woohoo! Tänk att jag visste att du skulle säga det! Hur många koppar blir det om dagen?
Men det blir inte så många. Alltså det är typ 3. Men de är jäkligt starka. Det är så att...
med mjölk, så att du får
liksom, ja, en skvätt. Ja. Men det ska vara så att du får liksom lite hår på bröstet av att dricka det.
När du sa det så ser jag... vad heter han? Det är inte Tarsan, eller vad är det? Någon som står så här och slår sig på bröstet.
Lite så ska det vara. Första, i alla fall första och andra koppen.
Denna skådespelerska skulle jag vilja spela rollen som mig om det görs en Hollywoodfilm om mig, Pernilla Eriksson.
Ja, men då säger jag Julia Roberts, och inte bara för att hon är liksom briljant och en av mina, alltså Erin Brockovich är en av mina eviga favoritfilmer som hon gjorde så där. Men också för att vi båda, alltså när jag garvar på riktigt så låter jag som någonting mellan en häst och en tupp, och det gör hon. Vi har båda det här jättegarvet. Jag kommer ihåg när jag gjort till exempel, när jag gjorde morgon-tv, det här Aftonbladets morgon-tv-program, då sa alltid Robert Aschberg, vi måste få Pernilla att skratta för det är det bästa. Att hon hade liksom grejat det perfekt.
Ja, ni har ett sånt där stort leende.
Ja, och sen så vi, det finns liksom inga utseendemässiga likheter och så där, tyvärr. Men alltså, jag tycker att hon är magnifik, och så har hon det här jättegarvet.
Det ser jag fram emot.
Mm-hmm.
Den filmen. Nu ska ni få höra, det här visste ni inte om mig, att jag faktiskt kan...
Gud, alltså jag har tyvärr inga sån här... liksom part... Jo, alltså, nej, mina partytrick har ju varit, det är liksom sånt som har uppstått med Ruffy, att jag ibland kan liksom vända upp och ner på och lyfta på människor och sådär, och att jag kan vara lite oväntat stark med vissa grejer. Det ett tag var jag lite sådär, ja, men tänk dig en bokmal som liksom alltid har varit en liten svagis och sen helt plötsligt liksom kan lyfta ganska mycket. Då kunde jag ibland visa mig på styva linan på fester och liksom... och lyfta människor. Och då kunde de ju vara häpp, då blev de förvånade. Gud, så tantigt. Men, men jag har inga sån här... jag
men kan det är väl liksom jättebra? Det behöver inte vara mer exceptionellt än så.
Jag har inga mer liksom, konstiga superkicks, eller att jag, så här, jag kan skriva latin, eller jag kan... nej, jag har inte det tyvärr. Nej.
Jag tycker det var ett bra svar. Du, apropå böcker... vad läser du för bok just nu? Vad ligger på köksbordet eller på nattduksbordet?
Ja, alltså just nu så läser jag Louise Boye Aubignès kommande bok. Den är liksom inte släppt än. Och den läser jag med stort nöje.
Spännande. Jag har precis fyllt 50 och en av gåvorna till mig själv var att jag skulle ha ett self-care year med extra glitter och glow, och det vill jag kunna dela med mig av. Därför kan jag nu erbjuda dig 20% rabatt på alla Great Earths produkter som ger just lite extra glow. Jag kan varmt tipsa om den vackra duokapseln Beautiful Skin, fylld med närande vitaminer och mineraler, exklusiva oljor, fransk melon och champagnedruva. Gå in på greatearth.se/glow och använd koden SHIRIN20 med stora bokstäver, så får du 20% på alla produkter som ger extra glow. Det är alltså SHIRIN20 på greatearth.se/glow. Och du, koden gäller bara till sista maj, så skynda så vi kan glittra tillsammans. Jag brukar alltid summera och berätta lite om mina tankar. Jag tror och hoppas att vi kan komma att vända klimatkrisen, men det kräver lite snabbare beslut från världens politiker och att alla drar sitt strå till stacken. Vi kan inte gå och vänta på bara att politikerna ska komma och hitta på något. Men även om det bara är lite, som till exempel att sopsortera, inte stå med bilen på tomgång mer än max en minut, sluta slänga fimpar på gatan för de hamnar i havet, se över hur vi reser, kanske få ner kostnaden till nästan noll för konsumenten i lokaltrafiken så fler lämnar sina bilar hemma när man inte måste köra bil, sluta skövla i Amazonas och så vidare och så vidare. Så sluta tänka kortsiktigt. Kolla bara på hur många år det tar för ett träd att växa. Det är inte speciellt kortsiktigt. Små förändringar kan ge enormt fina stora resultat. Jag är månadsgivare och marinfadder sedan många år till Världsnaturfonden. Jag är rädd för att haven kommer att innehålla mer plast än fisk när mina barn får barn. Oavsett vad man väljer att göra så tycker jag att vi som människor har en skyldighet att göra något. Vad det gäller våld mot kvinnor, som jag precis pratade med en annan poddgäst tidigare idag, som jag sa, Louise Strömberg, så behöver männen förstå och lära sig att behandla kvinnor med värdighet. Ingen kvinna eller flicka ska någonsin bli utsatt för våld, känna sig rädd eller hotad. Vapen, sociala medier, krig och så vidare, vet inte vad jag ska säga. Blir liksom alldeles tung i hela bröstet när jag tänker på det. Jag har ingen bra lösning annat än att vi måste börja bli snällare. Vi måste bli mindre hatiska, byta ut alla maktgalna män i maktposition mot människor med mjukare värden och se vad som händer med världen då. Man eller kvinna, men mjukare värden. Summeringen av allting är att vi måste ta hand om planeten, vi måste ta hand om varandra och det måste vi börja med idag. Det finns ingen plan B. Det får sätta stopp för dagens samtal.
Mycket bra. Tack så mycket för de orden.
Ja, men tack själv. Det var super kul att se dig. Jag skulle ha fått sett dig in real life för några veckor sedan på ditt boksläpp, som jag raskt tackade ja till och blev jätteglad, men skrev inte upp det i min kalender och såg på kvällen vid 11 att du hade lagt upp på dina stories, och då tänkte jag, fan, det där ser ju bekant ut. Och så, ja, sen såg jag att det var ju det jag hade missat. Så det var väldigt,
det var en fantastisk kväll. Men som jag har... Det kommer fler böcker och därmed fler bokreleaser. Så att vi tar igen det där
vi kan ju ses ändå.
Det kan vi faktiskt göra.
Vi kan ju faktiskt ses. Ja. För alla nu som älskar dig lika mycket som jag, var hittar vi dig i sociala medier om vi vill följa dig och dina böcker och din resa mot ett klimatsnällare planet?
Ja, precis. Man hittar mig på Pernilla Eriksson med COS på Instagram.
Exakt, till exempel. Eriksson stavas med C och ett S, det måste vi upprepa. Pernilla Eriksson. In och följ Pernilla på Pernilla Eriksson. Läs och lyssna på hennes böcker. Jag ser att de finns som ljudböcker också. Stämmer att det finns på både finska och tyska och allt möjligt?
Ja, tyska på väg ut. Men ja, precis. Finska finns de absolut. Så att det går att lyssna på. Men framförallt för de svenska lyssnarna här nu kanske, så finns de på alla de här ljudboksplattformarna.
Så roligt. In och följ mig på Shape by Shirin, och för guds skull in och följ podden Träna med Shirin. Lyssna, prenumerera och dela och kommentera. Stort, stort tack Pernilla för ett underbart samtal. Tack alla fina lyssnare och stort tack till mina fantastiska sponsorer för att ni stöttar och supportar mig. Spana in deras hemsidor Great Earth och mpk.se ska det vara på båda. Tills vi ses nästa gång, ta hand om er, ta hand om varandra och planeten. Puss och kram. Tack för idag.
Tack så hemskt mycket.